Välkomna till avsnitt 18 av din favoritmusikpodcast, inte en singel. Jag heter som vanligt Henrik Andersson och har min evige bisittare Anders Hesselbom. Hur är det?
Jo tack, jag har hämtat mig efter förra veckans bravader med Depeche Mode och har dammat av någonting som jag seriöst tyckte var bra när jag var ung. Och du skulle väl beskriva det här som pudelrock, kan det stämma?
Ja, det här är ju gruppen Helix och när man tar upp dem på Wikipedia så står det ju att det är ett heavy metal band. De har ju också släppt 10-15 album, ja. Så att deras musikstilar kan ju ha varierat under åren, men i det här fallet så skulle jag nog använda just pudelrock faktiskt.
Ja, och jag skulle säga att det här bandet har ju fallit lite grann i glömska, men de hade ju en hit med Rock You och det här är en uppföljare till den skivan. För att jag tycker den Rock You, vad nu det albumet hette, inte var särskilt bra, men å andra sidan, man är ju formad av vad man lyssnade på som tonåring och den här skivan, den gick varm hemma hos mig. Idag när jag lyssnar på den som vuxen så är det mest av nostalgiska skäl, ska jag å ena sidan säga. Och jag uppfattar skivan som väldigt divig, amerikansk pudelrock, men den har ju någonting. Precis som jag skulle säga Dee Snider i Twisted Sister, att han kan hitta låtar som kanske inte är konstnärligt jättebra, men som är trallvänliga och trevliga. Så för mig var det blodigt allvar förr. Och dessutom så, vi ska inte prata för mycket, för den här skivan har nämligen bara två singlar. Och båda, åtminstone den första, The Kids Are All Shaking, kunde dyka upp på MTV. Inte jätteofta, men det är väl den största chansen att man har hört en låt från den här skivan sedan tidigare, så skulle det vara den. Ska vi brassa förbi singlarna?
Vi kan ju börja med någonting som du helt glömt bort, nämligen vad är det för skiva vi ska lyssna på?
Ska jag kanske berätta vilken skiva vi ska lyssna
på? Vi kan prova att berätta vilken skiva vi ska lyssna på. Det här är ju Long Way to Heaven från 1985, som jag förstår det, deras femte album.
Och är det så pass till och med?
Ja, för de här började ju redan på 70-talet. Och ja, dessutom så var ju det här en hit i Sverige. För att hela turnén de var ute på för den här albumet startade i Sverige. De turnerade runt i Sverige till och med när den här skivan kom ut. För tydligen så var ju då den första singeln som vi kommer att komma till något av en framgång i just Sverige. Så att där ser man liksom.
Ja. En kul grej också, precis som Europe gjorde en LP-inspelning av Rock the Night och en singelinspelning av Rock the Night, så gjorde faktiskt Helix en LP-inspelning av The Kids Are All Shaking, som då är första spåret på skivan också, den andra singeln från skivan, och även en singelinspelning. Men eftersom vi lyssnar på LP:n så blir det ju då LP-versionen som vi kommer att lyssna på. När det gäller Europe så hör man inte singelversionen av Rock the Night längre, utan när folk spelar den på radio så är det ju LP-versionen de spelar. Men ni som har plastbiten från den tiden, och det gäller ju även Helix, ni som har plastbiten 45-varvaren från den tiden, ni har en annan version. Men då kör vi! Bara några takter ifrån The Kids Are All Shaking.
Ska vi börja med att sätta den här skivan i ett tidsperspektiv? Det här är ju 1985. Vilka andra höll på den här tiden? Vad var det som var grejen på den här tiden?
Alltså, Heavens on Fire med Kiss, We're Not Gonna Take It med Twisted Sister. Alltså, allt det där hände ju på den tiden. Så det var ju någon speciell, vad ska man säga, nästan parodirock. Men det var fullt gångbart. Jag vill också säga, apropå ljudkvaliteten, så den här är ju inte lika väl mixad och välproducerad som Depeche Mode-skivan som Highlighter som vi lyssnar på. Här är det lite överstyrt och lite så här halvdant, men det kanske hör till, jag vet inte.
När jag hör den här låten, då tänker jag sluttexter på amerikansk collegefilm liksom. Det är den typen av låt. Hela skivan är nästan den här typen av musik som för mig nästan inte existerar i verkligheten, utan som man bara hör i amerikanska filmer.
Ja, den skulle kunna ha varit med i Iron Eagle om den hade fått vara med i Iron Eagle.
Ja, till exempel.
Du, vi gasar på.
Japp, låt nummer två är ju alltså då det som var den första singeln som släpptes, och den heter då Deep Cuts the Knife. Lite underligt kan jag tycka att man som singel släpper en låt som vars första två minuter är en powerballad.
Ja.
Och sen växlar om till...
Mycket märkligt. Mycket märkligt. Mm. Nu har vi hört singlarna. Vi kan ta den första låten som inte blev en singel, och det är alltså tredje låten på A-sidan, och den heter Ride the Rocket. Den låter så här. Ja, vad säger man? Alltså, om man då, med tanke på vad du sa om Deep Cuts the Knife. Här har du ju en låt som har en väldigt catchy vers. Men refrängen är så trivial och så divig så att det nästan blir... Jag tror att det kan ha varit anledningen till att den inte blev en singel. Men uppenbarligen, den har ju en ganska liksom, tidig plats på skivan efter de två singlarna. Så jag misstänker att gruppen själva eller skivbolaget tyckte det var en bra låt. Men den tredje... lovar ju, ja, den lovar mycket, men sen refrängen är så trivial.
Ja, men det är precis det som är. Refrängen är, hej allihopa, sjung med nu. Ja. Men det är så trivialt, det är så menlöst. Hela låten är väldigt, jag vill inte säga utfyllnad, det är för långt går, men det är ett typiskt... utfyllnadsspår. Ja, bara, den är så generisk hela låten.
Ska publiken sjunga med så krävs det ju förvisso att melodin ska vara enkel. Men det krävs ju också att melodin är tilltalande rent estetiskt. Det är ju väldigt lätt för folk att ryckas med i We Will Rock You.
Sen är det ju också ljud... mixningen är ju alltså den är lite murrig.
Ja.
Det kändes inte genom hela skivan för mig att vi talade om några riktiga virtuoser vad gäller att spela något instrument eller sjunga överhuvudtaget. De har väldigt duktigt spelade låtar. De sjunger väldigt bra. De har väldigt bra körer och så vidare. Vad heter det när man liksom sjunger flera röster?
Stämsång.
Sådär.
Helt enkelt.
Ja, men harmonier och sådana där grejer. Men det finns ingen snits på det. Det bara är där.
På den punkten så är de ju farligt nära skitband som White Lion och Poison och sånt där. Så inte ens deras fans kan ju på allvar tro att de är bra på sina instrument. Men, ja, det är farligt nära det. Men samtidigt, sångaren Brian Wallmer... Han gör det han ska, men nu blir
det... Det är ju som sagt, det är inget fel på det. Det är bara inget speciellt.
Nej. Nu blir det däremot riktigt intressant. Spår nummer 4, vi är fortfarande på A-sidan. Och det här är... alltså, och det här är låten som skivan har tagit sitt namn ifrån. Long Way to Heaven, den låter så här. Too many women, too many balls, too many songs about sex. Och nu är jag ju fundersam, för det här är ju den enda låten på skivan som jag kan liksom gå till mig själv och säga, det här är en genuint bra låt. Det här är en rocklåt som håller måttet. Det är inte en rocklåt som är en superrocklåt, som en Deep Purple-låt, men en rocklåt som håller måttet. Den blev inte en singel, hur bra som helst.
Jag kan ju känna att alltså, det här är ju, om man ser till engagemanget i gruppen så att säga, så är det här bara som Ride the Rocket en låt som tuffar på, och du har mera roligheter händer i verserna med körstämsången och lite sådana grejer, men sen har du en refräng och sen sjung med allihopa till Long Way to Heaven.
Kompositionen är ju bra, alltså kompositionen är bra. Tycker
ja, men den är bra. Den är bara bra.
Har den inte hitpotential, är det du säger?
Jag vill ju bespara egentligen, för när vi körde Depeche Mode så förstörde vi alltihopa från början med att säga vilka låtar som passar som singlar och så vidare.
Men spara inte, säg på en gång istället.
Men jag sparar inte på det då, och jag säger så här: hellre den här än Deep Cuts the Knife.
Tack.
Ja.
Ja. Sen är kluven, nu skulle jag säga att på B-sidan sen så är det väl ja, så här bottenskrapet av låtar, men vi har faktiskt en låt till på A-sidan, det femte spåret, en liten kortis som heter House on Fire, låter så här. Farligt nära pratsång, tycker du inte det?
Ja, men det är ju upptempo och det är liksom nu jävlar, ja. Det är lite nu jävlar så här. Och det här är ju den låten som publiken ska stå och headbanga till så här.
Jag tänker på B-52, sångaren är B-52, han pratsjunger lite grann och jag tycker Brian Wolmer gör det lite grann här. Och det här är
också, han har lite i rösten också.
Ja, han growlar lite grann, lite, ja, lite så grann. Lagom. Men låten är ju kul. Var det rätt att den inte blev en singel? Alltså, har den hitpotential?
Hade de spelat den här på Headbangers Ball? Ja, det hade de. Ja. Ska man se till... Det här är ju den låt som är mest heavy metal på skivan.
Ja.
Den skulle jag inte kalla pudelrock, den där låten, så. Men det, samtidigt så är det ju... den känns lite fake-farlig.
Ja, visst. Och jag vill liksom ta ner oss på jorden nu, för vi har alltså ytterligare fem låtar, för det är fem låtar till på B-sidan. Och ingen av de här blev en singel, för de tog bara två singlar ifrån den här skivan. Det är därför vi inte kan prata om skivor som Thriller med Michael Jackson eller Kind of Magic med Queen, där alla låtar på hela skivan blev en singel.
Exakt.
Ja, Christine, första låten på sida B.
Och det här är ju bara en standard plåt liksom. Det finns ingenting här.
Helix gör sin grej nu. Alltså, bara för när vi har Without You kanske sticker ut lite, för det är också så att den börjar långt. Vi tar den på en gång. Without You, spår 2 på B-sidan.
Den obligatoriska powerballaden.
Och då tänker jag, kan Scorpions släppa Send Me an Angel på singel, då kan ju 17 Helix släppa den här. Men, så den här kanske sticker ut lite grann, men det är ju fortfarande så här, Helix gör sin grej nu.
Alltså det är en parallell med Scorpions där. Alltså Scorpions står ju långt ovanför Helix, men det är också för att sångaren har en så pass personlig röst och stil. Hans brytning gör ju liksom lite så att man känner att fan, det här är ju lite annorlunda. Han har mer inlevelse än vad han nu hette i Helix har.
Ja.
Det här är ja, men the power ballad på skivan liksom.
Så att inte folk ska mejla in, det är Klaus Meine som sjunger i Scorpions och det är Brian Wolmer som sjunger i Helix. Men alltså, de är ju karaktärer båda två. Det är ju bara det att jag skulle säga att sångaren i Scorpions har ju mer ambition av att vara en riktig sångare. Den här killen, Brian Wolmer, är ju en pelejöns. Men tillbaks då till Helix gör sin grej, och nu är det all in på den. School of Hard Knocks, så generiskt Helix så det liknar ingenting. Den låter så här.
För det här är ju pudelrockens pudelrock. Nej.
Men det kan vara lite intressant att göra en kort kommentar om den näst sista låten som heter Don't Touch the Merchandise, för här försöker nämligen de, det här är deras Personal Jesus, den låter så här.
Den här låten gjorde de så hoppades de att de skulle få spela in en video med massa lättklädda tjejer som stod och svängde på häcken. Liksom.
Låten innehåller till och med en barbershop-del också. Ja, alltså, visst, de hade ju blivit hånade om de släppte på singeln. Jag tycker att låten är trevlig, men ska man introducera någon till ett rockband, åh, det finns ett bra rockband, lyssna på den här nya singeln, och så är det här de sätter på, då skulle nog folk säga,
Ja, nej, men, och då tänker jag så här, som så jag gillar ju det här med sammanhanget liksom, runt omkring. Vilken skiva är din favoritskiva om du hör den här och tänker wow, den här är precis min stil?
Ja, ja precis. Vilken skiva är din favoritskiva då? Ja. Nu ska jag inte berömma dem för mycket, men det är ju nästan så att Extreme, när de slog igenom, de försökte ju vara lite roliga, lite svängiga och lite hårdrock. Men skillnaden är att de kan ju spela. De kan ju hantera sina instrument, och inte minst gitarren i Extreme är ju makalös.
Extreme hade väl förmodligen rätt mycket bättre backning också, för jag menar det lilla jag hört av Extreme har ju varit dels väldigt välspelat men också väldigt väl inspelat.
Ja, just det. Rent tekniskt så har deras engineer gjort sitt jobb. Och det ska vi ju prata om ganska mycket när vi går in på... Är det okej om jag gör en spoiler, eller?
Varsågod.
Ni som följer den här serien, ni kommer ju bland annat få höra när Henrik Andersson tycker till om The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Och den viktigaste anledningen till att vi har den liggande i kön, jag säger inte när för det kommer mycket annat först, det är ju för att han inte har lyssnat på den än. Och jag tänkte, hur kan man inte ha lyssnat på Dark Side of the Moon? Alltså du har ju några skivor som har sålt makalöst bra, och Henrik, han drar inte riktigt jämnt med någon av dem. De tre mest sålda skivorna i världen är väl typ Meatloaf, Bat Out of Hell, förvisso Thriller med Michael Jackson, och sen Dark Side of the Moon. Två av tre som jag tror du inte är jätteförtjust.
Jag har Thriller i skivbacken.
Du har det,
här bak. Det har jag, absolut. Men sen skulle jag ju säga samma sak till dig. Hur kan man inte ha lyssnat på Violator som vi lyssnade på förra veckan? För det i min värld är det liksom... Hallå, så.
Jag stannade upp för att faktiskt försöka hitta en vettig comeback. Men jag gjorde inte det. Men jag vill bara påminna lyssnarna om att jag är hårdrockare.
Ja, men vi kan prata lite mer om den här saken. Men vi ska knäcka skivans sista låt. Låt 5 på B-sidan, Banging Off of the Bricks.
Mera generisk Helix. Den låter så här.
Jag skulle vilja börja med att säga vad jag tycker generellt om hela skivan. Och jag har några positiva saker att säga.
Vad kul, ja.
Den är ganska variationsrik.
Ja.
Man kan inte säga alla låtar låter likadant.
Ljudbilden håller ju, alltså den låter ju likadant, men låtarna låter inte likadant. Man hör skillnad på dem kanske, möjligtvis då.
Det är ganska olika stil ändå, liksom, fast man håller sig inom samma genre så varierar man låtarna. Och sen är det ju liksom, det är bra låtar. Det är inte jättebra låtar, men det är inte dåliga låtar. Ingen spelar dåligt. Ingen sjunger dåligt och så vidare. Och jag menar, visst skulle man kunna säga så, åh, vilken fjantig text eller så och så, men hallå, nu pratar vi om den här musikstilen. Det ska vara så här. Det ska vara lite halvsleazy, det ska vara lite halvdumt och det ska vara si och så. Det som är tråkigt med skivan är ju att den låter inget bra. Den Nej. Är murrig.
Ja, jag håller med om att de skulle haft en spektrumanalyzer så att inte instrumenten tävlar om samma frekvenser.
Trummisen är jättetråkig.
Ja, men det har de ju faktiskt också gemensamt med Scorpions. Men idag så är det ju riktigt bra. Det är ju Micke D idag, men på 80-talet så var det ju väldigt slätstruket. Men jag kan väl säga att det jag tycker den här har gemensamt med, om man tar Quiet Riot, Come and Feel the Noise, så är ju videon väldigt mycket komik och parodi. Videon till The Kids Are All Shaking, som var första låten vi lyssnade på, andra singeln, då är sångaren Helix utklädd till en gammal farbror, och så kommer alla ungdomar in och så, åh vad töntigt, men sen så visar det sig att det var ju sångaren Helix, och då blir alla jätteglada. Man bara, så det är ju väldigt mycket Twisted Sister, alltså We're Not Gonna Take It och I Wanna Rock över. Men det är svårt att säga, för när det gäller Twisted Sister så är det väldigt tydligt när de ska vara roliga och när de är seriösa. Därför att vi hör ju på We're Not Gonna Take It att nu är vi roliga, och man hör ju på Burn In Hell att nu är vi farliga. Här är det lite svårt att säga, men det är väl möjligtvis Long Way to Heaven som jag tycker sticker ut som den enda riktigt seriösa låten på skivan. Men ändå så lyssnar jag på hela skivan från perm till perm då och då. Men det måste väl vara nostalgifaktorn, för det här är inte stor konst.
Alltså jag lyssnar ju på den här skivan 3 gånger inför det här programmet. Och det var ju väldigt lätt för den att glida in som bakgrundsmusik. Jag var ju tvungen att aktivt lyssna för att jag inte skulle glömma bort att jag lyssnade på den. Ja. För den, och det kan jag säga, dels musikstilen för min del, men också det sättet att det finns inget intressant att lyssna på ljudmässigt i musiken.
Nej.
Och ska vi prata singlar, Deep Cuts the Knife är ju ett idiotval till singel.
Speciellt
som första singel.
Ja. Jag skulle säga behåll Deep Cuts the Knife och The Kids Are All Shaking, men ni skulle ju ha lagt Long Way to Heaven som första singel. Det hade ju varit en braksuccé.
Jag tror att vilken annan låt som helst på skivan hade funkat bättre som singel än Deep Cuts the Knife. Nu vet inte jag hur pass framgångsrikt det var. Förmodligen så var det väl rätt framgångsrikt. Men börja med en riktig rocklåt. Börja med The Kids Are All Shaking eller Long Way to Heaven. Och måste du nödvändigtvis släppa en ballad, så gå all out och släpp Without You. Som för Deep Cuts the Knife, som liksom är hälften.
Ja.
Det är det som är det konstiga.
Ja, jag var inne ett tag på att man skulle byta ut Deep Cuts the Knife mot House on Fire, men jag tror att House on Fire hade nog skapat irritation när folk hade hört den tillräckligt många gånger. Jag har till och med önskat den på Boss Radio faktiskt, och du spelar
på mitt radioprogram.
Jajamän. Och det var jättekul.
Det har jag inget minne av.
Nej, det räcker ju att jag kommer ihåg den, därför att för dig flyter de här låtarna ihop mer i huvudet än vad de gör för mig. Men jag vill ändå avsluta med att säga att det var ju väldigt seriöst av det att ta dig igenom den här skivan 3 gånger.
Ja, men jag måste, och speciellt när du väljer skivor då som om det är Kiss eller om det är Ozzy Osbourne och de där som jag ändå vill ge en riktigt ärlig chans. Det är, så är det ju förstås med alltihopa på det här programmet. Vi vill ju ge allting en ärlig chans. Och är det musik som jag inte har någon som helst koppling till, så måste jag lyssna för att kunna sätta mig in i en musikstil jag inte är van vid att lyssna på. Men och vad gäller liksom skivval framöver här nu som vi har på våran lista.
Jag kommer ju säga att jag ska ju lyssna på en skiva för första gången nu inför nästa vecka. Så jag ska ju göra samma bedrift som du har gjort här, eller igen då, eftersom jag lyssnade ju faktiskt på Depeche Mode-skivan för första gången också. Så för mig blir det en ny skiva nästa vecka.
Och du ska ju ge mig då, som du gav exempel på här då, Pink Floyd längre fram. Men det är svårt för mig, för min musikstil skiljer sig, eller jag har ju liksom under min ungdom, 80-90-talet, var ju skilt sig något enormt ifrån din musikstil. Jag har ju lyssnat till exempel på väldigt mycket hiphop, men jag kan ju inte välja en hiphop-skiva till det här, därför att du tror jag inte kan ta in huruvida det är bra eller inte.
Korrekt. Hiphop ligger för långt ifrån för att jag ska kunna förstå. Jag lyssnar ju för här nu ska vi, ja, nu har vi ju gjort det vi är här för, men så, ni som fortfarande hänger kvar, min musiksmak idag, den kretsar väldigt mycket kring progressiv rock och jazz fusion och sånt där. Min historik kommer ju från den här pudelrocken och den progressiva rocken, men också det mest kommersiella inom synt och sådana saker. Och när jag bara ska vila öronen idag, då är det ju gärna Italo Disco och sånt där som man bara känner igen ifrån när man var tonåring, så är man glad.
Samtidigt så vet jag att du är ju så pass öppensinnad att du skulle ju kunna tänka dig att lyssna på vad som helst. Men just som vi säger med hiphop så, inte för att uttrycka mig klumpigt, men din åsikt spelar ingen roll.
Nej, men jag kan ärligt säga att jag förstår den inte, den musiken. Mm. Så, är det så, vi får väl se om det dyker upp någon hiphop, men bli inte chockad om det inte gör det, kan vi säga.
Nej, precis. Mm. Men vi återkommer igen nästa tisdag med ett helt nytt avsnitt av din favoritmusikpodd, Inte en singel. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Hej.